I förra numret av Spotlight så fick vi följa med till SRF Västernorrlands 100-årsjubileum. Och i detta nummer ska vi ta del av den paneldebatt som blev ett intressant inslag under firandets första dag. Men först ska vi höra några röster.
Är det någon speciell punkt som du längtar extra till?
Kanske debatten där om framtidens, SRFs framtiden. Det tycker jag väl ska bli intressant.
En punkt idag, det är ju att ni ska prata om SRF och framtiden. Hur ser den ut?
Det är inte lätt att säga om den, men vi ska väl spekulera lite.
Panelen bestod av för detta förbundsordförande Håkan Thomsson, förbundsstyrelseledamot Maria Sjötång, ombudsman Frida Kalander och SRF Västernorrlands ordförande Kristoffer Tellin. Moderator var Peter Kärnberg.
Det här är ju tänkt som ett panelsamtal såklart, men det är också meningen att ni i publiken ska kunna komma in med frågor, funderingar eller för den delen åsiktsyttringar. Vi kommer under den här timmen att prata om vad SRF står idag, lite om medlemsutvecklingen, framtiden naturligtvis, även om det här är ett jubileum. Och slutligen så kommer deltagarna att få säga lite om framtiden och vilka frågor som blir viktiga, säg de kommande åren. Men man kan ju börja där. Vad står vi? Vad står Synskadades Riksförbund idag organisatoriskt? Är vi en organisation för framtiden eller har vi på något vis fastnat i dåtiden? Jag tänker att ni ska få börja med varsin inledning och jag gör det väl enkelt att lämna till Håkan, du sitter närmast.
Tack för det. Jag tycker SRF är en stark organisation och det är vi på flera sätt. Vi har en god ekonomi. Vi har ett gott renommé ute i samhället, både bland allmänheten och bland beslutsfattare. Och jag har flera gånger på senaste tiden fått höra från olika håll, och det är därför jag lägger extra vikt vid det, att ni är en av de få organisationerna som verkligen har lyckats bibehålla och anpassa er verksamhet så att ni har fortsatt kunnat vara aktiva under pandemin. Och det där känner jag ju att oj, vad mycket vi inte har kunnat göra under pandemin. Men tydligen är det så att externt uppfattas det ändå så att vi har varit aktivare än många andra. Så att det kan vi väl yvas lite över, tycker jag.
Tack, är du klar? Och kanske går vi vidare till...
Jag tänkte man ska väl försöka hålla sig kort så andra också får...
Absolut, vi går en runda och sen får ni gärna komplettera varandra. Och så är det Maria då?
Det vet vi alla att lokalföreningar har det ganska jobbigt. Och att behålla en lokalförening är ju viktigt för vår ekonomi. Men ekonomin är viktig, men som sagt medlemmarna är ju också viktiga och att det finns aktiviteter. Så jag tror att vi ska omorganisera oss på något sätt för att komma framåt och kunna fortsätta göra ett bra jobb för alla våra medlemmar.
Frida?
Ja, men jag tror lite som Maria sa, men det jag har tänkt mycket på sen jag började jobba som ombudsman och också har varit medlem i SRF sedan barnsben, det är att det är väldigt, det märker man när man flyttar som jag. Jag bodde i Norrbotten när jag var ett barn och ungdom och nu som ung vuxen så bor jag ju, har bott både i Västerbotten och nu i Västernorrland. Det är väldigt olika verksamheter beroende på var du bor. Och jag tror att där behöver vi försöka se till så att alla lokalföreningar och distrikt hänger med och försöker ha en aktiv verksamhet. För att det liksom bygger väldigt mycket på det. Att man ska ha saker att komma på. Att det ska vara aktiviteter som lockar både lite yngre och både lite äldre. Men också liksom gränsöverskridande aktiviteter som det inte spelar någon roll egentligen vilken ålder man är i. Och jag tycker att Västernorrland är lite föredömliga där med att man också har digitala aktiviteter som gör att det är ganska liten tröskel om man kan det digitala att ansluta sig en timme, vara med och prata eller bara lyssna. Det kan vara en enkel ingång, så det tycker jag väl att fler också borde anamma, att man provar det.
Vi stannar där och går vidare till Kristoffer som avslutar första rundan.
Ja, SRFs styrka är ju det att distrikten är egna organisationer styrda av ett gemensamt ramverk. Så man får ju den verksamhet på de platser som vill skapas av personerna som bor där och som vill engagera sig där. Och där är ju alla ni som är här oerhört viktiga, att det är ju medlemmarna som styr verksamheten. Och för att få fart på lokalföreningar så behövs det folk som är villiga att engagera sig och organisera verksamhet där. Man kan styra det på alla möjliga sätt uppifrån riksförbundets håll, men finns inte folk som är villiga att sitta i en styrelse, folk som är villiga att vara med och organisera verksamhet, ja då fallerar verksamheten på den platsen. Långsamt om man kan skjuta till med hjälp från riksförbundet, eller snabbt om man inte kan det. Men i vilket fall så gör det det. Hade det varit en central organisation, där hade man kunnat sagt att någon blir tvungen att se till att du får ansvar för det här. Och, det, men det hade haft extremt många andra svagheter. Så jag tror att det är ändå den starkaste organisationsformen som vi har idag. Däremot så, och det kommer vi väl prata mer om sen, så kanske vi har en lite utmaning kring möjligheten, hur lätt det är att få folk att engagera sig i verksamheten. Sen tycker jag att man många på senare år har börjat ställt om till en vettigare inställning kring just de digitala frågorna. Så där tycker jag att SRF just nu är ganska bra på bollen.
Men låt oss då gå vidare. Det finns ju massor att prata om. En fråga som har varit på tapeten ett antal år, det är ju huruvida SRF ska fortsätta kräva att samhället tar ett stort ansvar, eller om vi ska göra saker mer själva. Tidigare, för att berätta om det kort, så har ju de blindas förening mycket en serviceorganisation. Man startade det ena efter andra. Först med talboken exempelvis, konsulenterna som sedermera gick över till att bli syncentraler. Det finns flerfaldiga exempel på det här. Nu under 70-80-talet så blev det ju ett större samhällsansvar. Man kunde kräva mer resurser, det kom mer resurser. Kanske inte i samma utsträckning som SRF önskade, men det hände ändå något. Samhället tog sitt ansvar. Nu ser vi ju en gradvis nedmontering. 50 sektorn har ju minskat med en fjärdedel på 30 år. Det är ju fakta, oavsett om man tycker om det eller om man tycker det är dåligt. Vad ska SRF göra där? Är det rätt att säga att då ska vi ta ansvaret för blinda och synsvaga, exempelvis arbetslivsinriktade rehabilitering eller vad det än kan vara? Eller hur ska man göra? Jag vet inte, men jag får luta mig mot paneldeltagarna. Jag är så enkelspårig att vi börjar från närmast igen. Det är Håkan.
Ja, det här är ju en kärnfråga. I grunden tycker jag att SRF ska ha som utgångspunkt att vara en intressepolitisk organisation. Alltså en organisation som försöker påverka samhället så att det blir bättre för synskadade på olika sätt. Men ska man se realistiskt på samhällsutvecklingen så kommer det inte att hålla. Utan vi ser ju helt klart hur samhället hela tiden nedmonterar. Om man jämför med hur många synskador som hade ledsagning enligt LSS för 20 år sedan och hur många som har det idag, så är det en minskning med ett antal procent. Nu har jag inte siffrorna aktuella i huvudet, men låt mig gissa på att det är en minskning med 80%. Så tror jag inte jag överdriver. Det är katastrof. Färdtjänsten som är så viktig för oss som inte kan förflytta oss på egen hand på grund av att vi inte ser ordentligt. Vi kan inte köra bil, vi kan inte cykla. Vi kan visserligen åka kollektivtrafik om vi hittar till och från. Men ska vi någonstans dit vi inte hittar, då är kollektivtrafiken inte ett alternativ. Och därför är färdtjänsten så viktig. Den har vi kämpat för att bygga upp. Och nu börjar domstolar hävda att synskada inte tillhör målgruppen. Man säger att man har inte väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand om en synskada. Jag förstår inte hur de kan tolka lagen så. Men vi ser ju att samhället sviker oss. Har sett hur rehabiliteringen har monterats ner på ett fruktansvärt sätt. Från det att vi för 30 år sedan kunde få kurser på upp till ett år för att få en god rehabilitering när vi antingen var unga synskadade eller blev synskadade i arbetsför ålder. En fantastisk rehabilitering som ledde till jobb och som ledde till självständighet. Finns inget motsvarande idag. Jag tror att det blir väldigt svårt för SRF att erbjuda all den här samhällsservicen som färdtjänst och rehabilitering och annat innebär. Men jag tror att SRF måste ta en större del i detta. Och framförallt tror jag att SRF behöver ta en större del i ansvaret för rehabiliteringen. För den är så grundläggande. Och det har inte samhället tillräckliga resurser idag. Så att jag tror tyvärr att det kommer inte att hålla att bara vara en intressepolitisk organisation. Vi måste också erbjuda viss service till våra medlemmar. Dels för att ingen annan kommer att göra det. Och dels därför att det också är ett sätt att visa att vi är relevanta och gör nytta där ingen annan tar sitt ansvar.
Tack. Vi går vidare till Maria.
Ja, jag instämmer i allt Håkan säger. Det är väldigt viktigt att vi ser, ja, att vi fortsätter intressepolitiskt. Men att vi i de sakerna som vi är bäst på och där vi vet hur vi behöver rehabiliteras också arbeta fram ett bra sätt att jobba med det inom SRF. Tack.
Tack Frida.
Jag tycker egentligen det mesta är sagt, men jag tycker väl det viktigaste är att vi har en realistisk bild på vad SRF kan hjälpa med. Och där vi inte kan hjälpa så ska samhället kunna hjälpa oss. Jag tänker en fråga som jag tror att SRF behöver fortsätta stötta med ganska lång tid, som rehabiliteringen från samhället ligger efter lite med, det är ju med den digitala kunskapen. Och där är det ofta vi själv som kan våra hjälpmedel bäst. Vi är kanske bäst på att stötta varandra i dem. Jag menar, det är lite svårt att komma på en kanske PRO-kurs med fullt seende och lära sig digital teknik, för de använder inte de hjälpmedel som vi använder. Och då hamnar man direkt lite utanför där. Och det är svårt att förvänta sig att en ledare för den studiecirkeln till exempel kan våra hjälpmedel, för att de är ju väldigt specifika. Så att jag tror att SRF ska hjälpa där vi är bäst på kunskapen själv. Och det är vi många gånger när det kommer till exempel teknik eller vardagstips. Det ska vi fortsätta göra. Men sen som Håkan nämnde, vissa saker måste vara samhällets ansvar. Det kan inte vara att vi startar en egen färdtjänstfirma överallt i Sverige. Jag tror det blir svårt. Och sådana saker. Så där ska ju samhället bidra. Men vi ska fortsätta göra det vi kan, tycker jag.
Kristoffer, spel.
Nej, men jag håller helt med i det här. Och jag tror inte heller att SRF borde ens ska ens försöka sig ge sig på att leverera färdtjänst eller ledsagning. Direkt sån tjänst, utan jag tror att det SRF ska ta del av att göra är utbildande verksamhet och i viss grad för rehabiliteringen då, och då är ju den, ska jag säga kanske mest behövda, eller åtminstone den mest behövda kombinerat med lättast att faktiskt komma igång med, är just utbildningen i digital teknik, i möjligheten att använda modern teknik för webb och mobiltelefoner. Och det är ju en satsning vi redan gör i Västerholland.
Och så den stora och spännande framtidsfrågan. Hur ser SRF på framtiden? Vi låter ordförande i SRF Västernorrland, Kristoffer Thelin, få ta bollen om framtiden.
Vad jag tror att vi kommer att prata om 25 år, eller vad jag skulle vilja, men vad jag tror, så kommer vi att prata tillgänglig kollektivtrafik, ledsagning, färdtjänst och arbetsmarknad. Vi kommer kanske att prata om det i andra aspekter än vad vi gör idag, men det kommer alltid att komma förändringar som vi kommer att bara behöva anpassa, justera. Så, det är realistiska. Sen hoppas jag på att de förbättringar som görs med den digitala utvecklingen har bidragit så pass mycket om 25 år till saker att en del av de här problemen skulle vara mer eller mindre lösta. Det är en absolut möjlighet. Samtidigt så ligger just hjälpmedelssidan av den digitala utvecklingen inte alltid i den digitala utvecklingens framkant, skulle man kunna uttrycka det. Men jag tror att mycket sådana saker som tillgänglighet till till webbsidor och appar och sånt. Det kommer att vara, det kommer att vi behöva jobba väldigt, väldigt hårt med de kommande 5 åren. Får inte tala om de kommande 25 åren. Och jag tror att om 25 år så kommer den frågan att vara mindre men mer självklar. Men jag tror också att de frågor vi pratar om idag, liksom att det är delvis de frågor man pratade om för 100 år sedan, kommer att vara de frågor vi pratar om 25 år också.
Ni hörde en förkortad version utav panelsamtalet från 100-årsjubileet. Vi avslutar det här inslaget med några reflektioner från några utav SRF Västernorrlands medlemmar. Först ut Alvar Linder och hans fru från Örnsköldsvik.
Mm. Så att, jag tyckte det, paneldebatten här, den har verkligen, den var toppen.
Vi hör Birgitta Gren, en utav SRF Sundsvalls medlemmar.
Ja, intressant paneldebatt. Skulle man kunna prata hur länge som helst om. Mm. Det är skrämmande tider vi möter. Så att vi tror på vår organisation, får göra det. Ja, nej, men det här var trevligt, givande. Och man har fått träffa en del personer som man inte har mött på jättelänge. Från Stockholm och lite förunt.
Mm. Precis. Ja, nu ska du få fortsätta att fika här.
Och så återfann jag paret Birgitta och Anders Törnberg från Härnösand bland godsaker och kaffekoppar.
Nej, men det är jättetrevligt. Mm. Man ser ju att behovet finns att få träffas. Det behöver ju inte vara så här storvulligt, men ändå.
Ja, och frun, vill hon tillägga något?
Nej, jag håller bara med. Ja. Det är så trevligt. Så träffas man ju vänner som man nu har haft i många år. Genom Anders synskada så har man ju fått nya vänner. Och så är det ju roligt att träffas på såna här tillställningar.
Ja, när jag var aktiv som ordförande så har det ju liksom kommit till nya potentater som är jättetrevliga. Det är väl egentligen det sociala som är viktigast, och det är ju den här biten att träffas. Så är det ju.
Och jag som var på plats från Spotlights redaktion under första jubileumsdagen heter Annette Strandqvist.